Så där. Nu ska jag försöka predika Guds ord. Jag har ju haft semester. Så det här är första predikan efter sommaren, så att säga, efter semestern. Och jag har läst en hel del andra Korintierbrevet i sommar. Där har jag fastnat lite, grubblat över och tänkt på och sådär. Och därför tänkte jag börja med min första predikan efter semestern att ta avstamp därifrån. Och jag hade skrivit en hel predikan färdigt igår kväll. Men så kände jag bara, alltså, det är något som inte riktigt stämmer här. Jag ställde klockan tidigt söndag morgon, går upp och gör om allting. Så det gjorde jag i morse. Jag fastnade vid ett annat ord nämligen, som jag tänkte utgå från idag, alltså i Korintierbrevet här. Så, och när sånt händer, då kan det faktiskt vara så att Gud har ett särskilt ord till någon här inne idag som behöver höra om just det här. Så ta till dig om du känner dig liksom lite träffad så där. Det är om taggen i köttet som Paulus skriver om till församlingen i Korint. Och jag ska ta lite bakgrund här. Korint är ju då en stad i Grekland. Och Paulus, han har bott där. Han har grundat den här församlingen. Han har startat församlingen. Så det är liksom, han har varit pastor där, kan man säga. Grundare av församlingen. Det är rätt stort. Han är apostel. Men det har varit en hel del bekymmer med den här församlingen. Och han får skriva flera brev till dem. Vi har ju första Korintierbrevet och så har vi andra Korintierbrevet. Båda är ganska så där. Han är bekymrad och det är ganska grova problem i den här församlingen. Det är sexuella synder, det är incest, det är liksom fylleri, det är tempel, alltså att de går till andra gudars tempel. Alltså vi ska vara glada om vi har några, alltså vi ska vara glada att vi inte har de här bekymren i alla fall. Det är grova grejer alltså. Så givetvis måste Paulus försöka gå till rätta med den här församlingen när han befinner sig på annat håll. Så han skriver till dem och berättar liksom, så här får ni inte hålla på. Ni ska göra så här liksom, och så vidare. Och så försöker han beskriva hur man ska leva då det kristna livet. Men det går inte så jättebra. Så han får skriva flera brev. Vi vet, man tror att det finns ett till Korintierbrev, men som inte finns bevarat. Men i alla fall, det är problem. Och så innan vi ska läsa det här från kapitel 12. Så är han, inte nog med att han har problem med församlingen. Så verkar det ha kommit andra predikanter till Korint. Och försökt och kanske driva församlingen i en annan riktning. Och de liksom verkar vara så här ganska så karismatiska, ganska så häftiga och kom med häftiga andliga uppenbarelser, verkar det som. De verkar vara liksom så här stark attraktionskraft. Och så Paulus, han till och med ironiskt, han kallar dem för de där superapostlarna som kommer till er. Och församlingen verkar lyssna på dem. Och tyckte att ja, men det här är mycket bättre än Paulus. Paulus, han är ju bara tråkig. Han säger att vi ska sluta ha utomäktenskapligt sex. Han säger att vi ska sluta supa oss fulla. Han säger att vi ska sluta gå till avgudatempel. Det är väl mycket roligare att lyssna på de här superapostlarna med deras liksom framgångs, mycket roligare liksom vad de säger. Vi struntar i Paulus, han är bara tråkig och så vidare. Det verkar som att det har varit lite så här att Paulus försöker verkligen säga sanningen till dem. Ska ni följa Jesus, då måste ni leva i renhet, ni måste göra upp med era synder, ni ska sluta tillbe avgudar. Det är självklarheter för oss. Men det är som att han försöker liksom berätta det här för dem. Och de bara, men det är mycket roligare att lyssna på de här andra apostlarna som säger något annat. Ja, Så Paulus, han är frustrerad, det märker man i andra Korintherbrevet. Och det kämpar han med. Och det är i alla fall bakgrunden här. Och då säger han faktiskt så här, att i kapitlet här före: jag har också fått såna här häftiga andliga uppenbarelser som superapostlarna. Alltså, tänk er själva, om jag pausar Paulus en stund. Tänk om vi här i församlingen, vi försöker leva enligt Guds ord. Vi predikar, försöker vara trofast mot Bibeln och så vidare. Och så kommer det in en annan predikant här och predikar något helt annat som låter mycket, mycket häftigare. Du kan bli rik, det spelar ingen roll om du har massa affärer med kvinnor. Du kan liksom, allt möjligt. Och jag har fått en massa häftiga andliga uppenbarelser. Jag har fått det här direkt från Gud. Liksom. Jag fick se visioner och ha profetiska budskap. Du ska bli rik och du ska få, alltså allt det här. Tänk om det har kommit in en sån predikant här. Och så vi andra pastorer försöker fortsätta. Ah, men alltså, man ska ju leva i renhet. Man ska ju bla 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 liksom. Vem hade ni lyssnat på? En tråkig, torr pastor som försöker bara hålla sig till Guds ord. Eller någon som lovar framgång, pengar, relationer liksom. Vad väljer ni? Det var inte så lätt tydligen för församlingen i Korint. De valde något annat. Kanske också var att Paulus var inte där. Han var på missionsresa. Han var ute och far liksom. Så han måste skriva till dem och gå till rätta med dem. Och då skriver han i frustration liksom: jag har också haft sådana där andliga uppenbarelser. Ni skulle bara veta. Och så skriver han att jag vet en man. Och så alla vi fattar att han skriver om sig själv. Jag vet en man som för 14 år sedan hade otroliga uppenbarelser. Det låter ju som att han har fått samma uppenbarelser som Johannes fick, ni vet, uppenbarelseboken. Han får se himlen. Och Paulus, men han skriver: men jag fick inte skriva, det var ord, jag fick se ord eller höra ord som man inte får skriva ner. Inte får liksom återupprepa. Så han får inte dela med sig av de här visionerna, uppenbarelserna, andliga upplevelserna. Han fick inte säga dem till församlingen. Men han säger: jag har också haft sådana där uppenbarelser. Jag har bara inte liksom sagt dem till er. Det är väl inte alltid så att man måste förhäva sig och visa hur häftig man är bara för att man har fått ett möte med Gud. Utan jag har haft de där uppenbarelserna. Men jag har inte delat dem med er. Och sen skriver han i vers 7 i kapitel 12: och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Har ni fått det sticka någon gång i fingret? Ni vet hur jobbigt det är liksom. Den kan ju inte vara kvar, för det gör ju ont, det svider. Det kanske inte gör så ont så att du håller på att dö liksom, men du känner ju att jag kan inte ha kvar den, jag måste få bort den. Det här är ju bara jobbigt att gå omkring så här liksom. Så han, alltså, en tagg i köttet. Det är ont. Det är besvärligt. Paulus säger att han har fått en tagg i köttet. Och det jag funderar på liksom. Han skriver ju inte vad det är. Och då för tagg? Alltså sådär. Vad är ditt problem? Det är någonting som besvärar honom kraftigt. Så att han upplever att det är från Satan liksom. Från djävulen. Men vad det är, det säger han inte. Och säger han det inte, då är det för att vi inte behöver veta. Det kanske var en personlig sak, en privat sak för honom. Vi vet inte. Men jag tänkte spekulera. Och givetvis kan man utgå från att det förmodligen är fel. Men jag tänkte spekulera vad det skulle kunna vara. Vi har nämligen några saker om Paulus som skulle kunna upplevas som en tagg i köttet. Och här kanske du kan känna igen dig i egna upplevelser som kan vara jobbiga att bära. Som man ber till Gud om att få slippa. Bland annat så vet vi att Paulus var svag rent fysiskt. Till Galaterna, då skriver han själv liksom att ni tog emot honom. Han är så tacksam för att de tog emot honom trots att han var svag och sjuk. Liksom. Han verkar ha haft kanske dålig hälsa, vem vet. I slutet av Galaterbrevet, då skriver han till och med så här liksom att: ser ni vilka stora bokstäver jag skriver till er med? Liksom. Kanske hade han ett synproblem, finns det de som tror. Att han helt enkelt hade dålig syn. Det kan ju vara ett väldigt problem om man vill skriva brev. Liksom. Eller så, tänk dig själv om du är då en resande missionär och predikant och församlingsgrundare. Och så kämpar du med fysisk sjukdom hela tiden. Det är jobbigt liksom. Jag kan tänka mig att han känner liksom, men Gud, om du har kallat mig som missionär, varför helar du mig då inte liksom? Om jag ska skriva brev som ska bli Nya Testamentet, varför helar du inte min syn? Det är som att, jag vet inte om det är så, men det är som att Paulus liksom frustrerad över att, varför har jag fått den här taggen om du nu vill använda mig på det sättet? Eller så kan det ha varit så att han kände att förföljelser och motstånd var en tagg i köttet. Att han kände liksom att om jag nu ska tjäna Herren och predika och grunda församlingar och så hela tiden möter jag motstånd och förföljelser, hur kul är det? Jag har blivit piskad, jag har blivit stenad, jag har lidit skeppsbrott. Alltså får det aldrig vara nog på alla bekymmer jag får? Gud, jag vill bara tjäna dig, jag vill bara liksom få starta församlingar och ha ett gott liv. Måste man gå igenom lidande för det? Det kan ha varit en tagg, att han kämpar med det där. Det tredje alternativet som jag ser skulle kunna vara andlig kamp. Det står i Efesierbrevet, Paulus skriver själv, att vi kämpar inte mot människor av kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Ibland så drabbas vi av andlig kamp helt enkelt. Djävulen är på oss. Gör det svårt för oss. Och det kan ha upplevts jobbigt av Paulus helt enkelt. En tagg liksom, han får aldrig lugn och ro liksom. I sin ande eller vad det nu kan ha varit. Så här. Jag vet inte. Det fjärde. Det är att alltså, han kände sån nöd för alla församlingar han startat. Han skriver liksom hur otroligt svårt det här var för honom. Vilken oro han kände. Hur han grät över församlingarna. När de kanske vandrar bort från Guds väg eller någonting. Det var en svår ångest för honom det där. Det tror jag vi kanske svårt att förstå liksom, hur mycket han älskade sina församlingar och hur tufft det var för honom när de svävade iväg mot annat. Liksom. Så det var en riktigt jobbig sak för honom. Han kunde liksom inte bara vara tyst och titta på när församlingar och människor han älskar liksom går bort från Herren. Så det bar han väldigt tungt. Nummer 5. En femte möjlig tagg i köttet skulle kunna vara att han hade det ekonomiskt besvärligt tidvis. Han skriver själv att han var frusen, svulten och naken, skriver han till och med. Alltså han hade det inte alltid så bra ställt. Han fick själv försörja sig själv och sina medarbetare och så vidare. Kanske att det var frustrerande att få tjäna Herren, försöka göra så gott man kan men aldrig ha tillräckligt med pengar. Att hela tiden liksom känna sig beroende av Gud för att kunna fortsätta missionsarbetet. Det är jobbigt liksom. Man tänker liksom att här har Gud gett en kallelse. Varför kan han inte bara liksom låta mig vinna på Triss eller någonting så att jag inte behöver bekymra mig om pengar också. Nej, det verkar som att det var han tvungen att fortsätta göra ändå. Tvungen att vara beroende av Gud. Och det är inte så roligt alltid. Ja, jag vet inte vad du säger, men kanske var det något av de här som var den där taggen. Eller så var det inget av det. Eller så var det alltihop kanske. Att han hade liksom saker som han ville bli fri ifrån men som inte släppte riktigt. Vad gjorde det med Paulus att han gick igenom de här sakerna? Och här tror jag att alla som har gått igenom eget lidande känner igen sig. Att svaghet och svårigheter, lidande, sjukdom och såna här grejer, det leder faktiskt till saker som kan vara positivt. Det gör oss ödmjuka inför vår situation. Det gör oss beroende av Gud för vårt eget liv. Jag har själv varit i den situationen. Jag vill inte vara det. Men jag är så illa tvungen. Jag är beroende av Gud för att överleva. Om inte Gud griper in så kommer jag dö. Det gör att vi växer i tron. Vi växer i våran tro när vi tvingas lita på Gud. Och det är väl ingen fel att få växa i sin tro. Fysisk svaghet och lidande, eller vad man nu går igenom för svaghet, så det gör oss också mer empatiska mot andra människor som också går igenom lidanden. Man känner igen sig och man kan försöka trösta. Man kan försöka berätta liksom att hoppet är inte ute. Gud är med dig. Även när du har det som svårast så kommer Gud vara där. För det var han för mig. Så kan man få vittna och dela sina egna erfarenheter av lidande. Och få vara ett stöd för någon som går igenom någonting svårt. Och till sist, om du ändå på något sätt, liksom, trots dina fysiska svagheter eller åkommor eller lidande eller jobbiga situationer du går igenom, trots allt liksom, så gör Gud saker genom dig. Då måste alla vi på något sätt ändå bara erkänna att det är ju tack vare Gud. Vi vet att du inte skulle klara det här själv. Så vi måste ge äran åt Gud. Och där tror jag att Gud vill ha oss. Liksom, att vi ger äran åt Gud för allt som han gör. Och så tror jag att Paulus kände liksom ändå någonstans. Paulus fortsätter i vers 8. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, alltså taggen. Men Gud svarar mig. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 3 gånger har han bett, precis som Jesus gjorde i Getsemane. Han bad också 3 gånger om att få slippa sin törnetagg, så att säga. Men Gud svarade, min nåd är nog, kraften fullkomnas i svaghet. Vad betyder det där? För det första, har ni bett 3 gånger någon gång? Verkligen liksom bara, jag bad och han svarade inte. Får vi be en gång till? Tänk att ha en sån liksom relation med Herren. Och sen när du bett andra gången. Va? Okej, jag får väl visst be en tredje gång. Vad konstigt. Paulus bad 3 gånger, skriver han. Och fick inte det svar som han ville. Utan han fick, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Vad menas med det? Hur kan Guds kraft fullkomnas i vår mänskliga svaghet? Va? Hur kan min sjukdom ära Gud? Det är helt befängt. Men ta dig till korset. När Jesus spikas upp på korset. Och så tänker du för en stund vad du måste ha känt där och då. När liksom han, blodet liksom rinner och han skriker och smärta och det är fruktansvärt. Och du tänker, det är Guds son. Han som skulle rädda världen och frälsa alla människor. Nu dör han ju. Vad hemskt. Vilket misslyckande. Vilken svaghet. Så tror jag att vi hade tänkt liksom. Nej, vad hände nu? Hur blev det så här? Men på något konstigt sätt. Och där tror jag också att djävulen tänkte liksom. Yes, jag fick honom. Han som skulle rädda alla människor och frälsa världen. Liksom. Jag har dödat honom. Jag dödade Jesus. Yes, jag har vunnit. Så tror jag att djävulen tänkte. För en stund. Men sen uppstår Jesus. Liksom. Och hela det där eländet vänds. Och så blev det själva korset som blev vår frälsning. Visst är det konstigt det där? Korsets logik liksom. Att det var i Jesus allra, allra svagaste stund när han gav upp sitt liv som vi fick vår frälsning. Så det är någonting väldigt, väldigt konstigt med det där. Hur vår svaghet liksom faktiskt kan ära Gud på något sätt. Och den liksom logiken, den går nog inte att förstå rent mänskligt liksom. Utan det är bara att liksom på något sätt leva i det. Och säga till Herren. Du ser min svaghet. Du ser att jag inte tycker om att stå på scen. Du ser att jag inte är så bra på att prata. Du ser att jag, min hals är liksom trasig. Du ser att jag bär på sjukdom. Men vill du använda mig? så gör det. Liksom. Jag ställer mig till ditt förfogande. Vill du använda mig så gör det. Att ställa sig själv och sina egna svagheter till Guds förfogande, det är någonstans hemligheten. Låta Gud få äran för allt som han gör genom svagheten. Och Paulus, om vi går tillbaka till den där taggversen. Först skriver han, jag har fått den här. Det är som att han antyder att det kommer från Gud. Han har fått någonting, han har inte blivit drabbad av det. Han har fått en tagg i köttet. Men samtidigt skriver man att det är en ängel från Satan. Visst är det konstigt hur han å ena sidan beskriver att han har fått någonting, eventuellt från Gud till och med. Eller åtminstone att han tillåter det. Men att det är en Satans ängel. Liksom. Vilken konstig balans där. Men någonstans tror jag att det är, ofta upplever vi det så. Att det är klart att det är en sjukdom inte kommer från Gud. Men... Och kanske försöker djävulen använda din hemska situation för att krossa dig. Men i Guds händer så kan han använda den där taggen, det där jobbiga i ditt liv, till hans ära. Så därför tror jag Paulus kunde säga så liksom. Det är en Satans ängel där som är jobbigt för mig. Men jag har fått det. Så att på något sätt så blev det till Guds ära till slut ändå. Och som Paulus skriver i första kapitlet i det här brevet. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta den som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Så att alla de här jobbiga sakerna leder också i slutändan till att vi kan få hjälpa andra människor som har det svårt. På grund av att Gud har hjälpt oss. Nu ska vi be tillsammans. Och avsluta kanske med det här, är också fin från Lukas 1:37. Ingenting är omöjligt för Gud. De besvär och problem och bekymmer du har, säg till Gud att du får det här av mig. Vill du använda mig trots mina svagheter, trots mina fysiska problem, så gör det. Jag lovar, jag kommer ge all ära till dig. Låt mig få vara till tröst för någon annan. Låt mig få dela med mig av mina jobbiga erfarenheter så att det kan få bli till tröst till någon annan.